Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma- eller till exempel Burger.
Vad hände? Ja, det är såklart en av de stora frågorna i veckans HIF-podden. Vad hände i HIFs premiär mot Varberg? 0-3. HIF 0, Varberg 3. På hemmaplan alltså, Olympia mot allsvenska nykomlingen. Jag heter Mattias Hjelm och bredvid mig här finns Erik Persson och Marian Svab. Och ja, jag har suttit och lyssnat på er här inför det här avsnittet och det har varit diskussioner, det har varit samtal och det har varit många frågetecken mellan er. Vad hände? Vad säger ni? Välkomna hit och välkomna framförallt till er som lyssnar. Innan vi går in på det svaret, eller de svar som ni har, så vi kommer ju också såklart att avhandla Mix Diskeruds tweet och värvningen av Mix Diskerud. Vi ska prata Andreas Granqvist som ju då inte kunde vara med i premiären. Och så ska vi blicka framåt såklart. För det är komprimerat schema. Det här är stora, tunga, svåra eller? Ja, jo, punkter att behandla, avhandla. Vad säger ni nu? Kör igång, kör hårt.
Är du undrar vad som hände?
Ja.
Ja, så det här handlar inte om att HIF-spelarna inte visar hjärta eller passion utan... För mig är det liksom, problemet är större än så. Jag är faktiskt fascinerad av den här fotbollsmatchen. Hur det kunde bli så här. Jag har liksom inget svar. Var fanns tanken? Hur skulle de spela egentligen? Var fanns mönsterna, spelmönsterna? Jag vet inte om det finns något mönster att leta efter. Det var en speciell upplevelse. Jag slog på matchen när jag kom hem och liksom försökte få svar på saker och ting. Men jag är fortfarande ett lika stort frågetecken faktiskt.
Marian, är du ett frågetecken också?
Ja, du frågar vad som hände. Det som hände var att Varberg såg ut som ett färdigt allsvenskt lag. HIF såg absolut inte ut som ett färdigt. Jag tycker att Varberg, av det jag såg Varberg i fjol, så har man i princip värvat in det man blev av med, som har värvat in spelare som passar in i det spelet som Joakim Persson och då Martin Pringle vill spela och kommer praktisera här i Allsvenskan. Och man måste ju säga att den taktiska matchen slutade väl 10-0 till Joakim Persson och Martin Pringle.
Om vi tar det från start här då. Det var ju ingen publik, det vet vi om. Det är ingen nyhet. Ingen publik får ju vara på arenorna. Så det var ju speciellt i sig för alla spelare. Sen ställde ju då Olof Mellberg upp med följande 11. Anders Lindegård i mål. Och sen en backlinje från höger med Anders Randrup. Och så den allsvenska debutanten, 17-årige Kasper Widell. Och bredvid honom...
Får jag bara sticka med? Jag skulle vilja säga att Josef Ceesay hade högerbacksrollen i grunden. Anders Randrup ska egentligen vara på liksom ett tremannamittfält.
Okej.
Okay. Sen att det inte alltid ser ut som ett tremannamittfält. Det är en annan fråga.
Ja, men Erik Figueroa var i alla fall mittback.
Ja, till vänster.
Och Adam Eriksson var vänsterback.
Ja, exakt.
Ja. Men då kan du ta mittfält...
Följ Colin Persson var vänsterback.
Ja,
det är det här vi kommer in.
Men vi vet i alla fall att Jakob Folkelin Persson gjorde allsvensk debut, han också.
Ja, men det vet vi. Det finns ju några saker som vi vet. Vi vet ju att Kasper Widell är 17 år, att han gjorde sina första allsvenska minuter. Att Jakob Folkelin Persson, 19 år, gjorde sina första allsvenska minuter.
Och Armin Gigovic, 18.
Ja, som gjorde sin typ 15 allsvenska match.
Men Gigovic var på in i mittfältet.
Ja, och där var Randrup. Anders Randrup och Jakob Fölkling Persson i några väldigt, väldigt sittande roller. Och sen där framme var Rasmus Jönsson lite till höger och lite centralt. Anthony van den Hoek centralt och Max Svensson i någon form av vänster ytterforwards roll. Så man kan ju säga då att det kanske är ett 4-3-3, kanske.
Jocke Persson tyckte det var mer 6-3-1.
Ja, jag skulle nog säga 6-1-3. Ja. Ja, men Gigovic fick springa på ett mittfält helt ensam. Det är inte någonting man ser varje dag. Han gjorde ju absolut sin sämsta match i HIFs A-lag. Han var inte alls bra. Hans felprocent liksom med passningen var... Det var inte alls bra, men han hade också ett mittfält helt ensam. Det är en spelare som gillar att kombinera. Det fanns inga spelare att kombinera med. Och det fanns inget djupledshot framför honom.
Okej, nu pratar du om Gigovic. Handen på hjärtat så drog vi ju ett jämnt streck över hela laget med ettor. Så det var ju inte bara Armin Gigovic som
nej,
var underkänd.
Nej, men det hoppas jag, det är ju det jag säger. Jag sätter det i ett perspektiv. Det finns en anledning att Armin Gigovic... som är så hypad såg liksom så pass dålig ut. Men det gjorde hans lagkamrater också.
Ettorna är väl betygssättningen. Kan jag inte liksom ha några invändningar som jag själv dels var med och satte dem. Men saken är den alltså att man kan ju förlora på olika sätt med 3-0. Och det här sättet... Okej, när jag såg laget som Melberg skickar ut utan Andreas Granqvist då känner man någonstans att... Ja, jag trodde inte att det här skulle... Jag trodde att det skulle bli jämnt på förhand. Och jag sa det att jag satt och funderade kring krönikan och kände att... Ja, men om det slutar 1-1, då tycker jag inte HIF har gjort bort sig överhuvudtaget. Men jag måste säga, den här såg jag inte komma överhuvudtaget. Om man undrar liksom ungefär, de har ju ändå haft 6 månader på sig. Ni snackar om det här med utan publik och så. Ja, jag tror HIF förlorar på att inte ha publik. Och kanske Varberg vinner lite grann på det i och med att det är tomt. Men... som tränare måste du liksom, herregud, och spelare förbereda dig på den här situationen.
Och det är så mycket frågor som väcks här hos mig. Vi är ju vana, alla vi tre, att ställa frågor som sportjournalister. Och här har jag den stora förmånen att få pumpa er med frågor. 6-3-1 låter ju väldigt spännande att bryta ner och få er att förklara hur man spelar ett sånt system i fotboll. Men innan dess så måste vi ju gå lite på djupet med Andreas Granqvist. Alltså sjuk. Och... ja, det sades efteråt att han hade ju då testats för corona och det var negativt test. Och det är ju positivt, alltså det är positivt att det var negativt, alltså att han inte har corona. Men sjuk ändå, så det är väl en klar risk att han missar någon eller ett par matcher till oavsett, tänker jag.
Ja, men det finns ett medicinskt protokoll att förhålla sig till. Och minsta lilla, det är som att spelarna är hängiga på matchdagen. Ja, men då är det. Jag tror inte liksom... Det här var dessutom, tyckte jag läste någonstans, halsont och feber.
Ja, jag har också läst det där.
Jag hade det för ett tag sedan. Och tanken är också att du ska vara väl för... liksom, ska du inte vara 48 timmar...
Helt symptomfri.
Ni säger... ni kan ju räkna själva, göra matten.
Det har ju varit någon form av liksom mittbackskris. Det har varit någon form av mittfältskris. Jakob Fölkling Persson som då gjorde debut plockades upp som mittback till A-laget i höstas. Nu spelar han på mittfältet för att det var mittfältskris. Han hade kanske varit ett alternativ att liksom ersätta Granqvist. Men då, ja, mittbackskris, mittfältskris, svår balans. Så då fick man sätta honom på mittfältet och så blev det en U19-spelare, U19-kaptenen Kasper Widell, som också är lagkapten i P03-landslaget. Och han kastades in och fick beskedet liksom några timmar innan avspark.
För den mittfältskris du pratar om, det är att sen tidigare har ju Andreas Landgren varit borta, långtidsskadad, på väg tillbaka. Men sen är också Mohamed Aboubakari borta, skadad, på väg tillbaka, vad rapporterna säger. Och samma sak då väl med Brandur Henriksson. Så därav mittfältskrisen som du pratar om, Erik.
Precis, och i backlinjen har vi ju Ravitsoka som precis har kommit tillbaka från skada. Exum Beitoulay bröt ju sitt kontrakt och Charlie Weber är utlånad. På mittfältet blir Daniel Hafsteinsson utlånad. Det är inte så att de hade kanske spetsat till det här, det är inte det jag säger. Men det har liksom varit mycket rullians i de lagdelarna.
Och där, inte bara erfarenheten på vissa spelare, så finns det också attityd hos vissa spelare. Aboubakari i form av sitt fysiska spel, Henriksson, vad vi har förstått i alla fall utifrån din rapportering också, Erik, och de träningsmatcher som spelats innan corona, så
det är någon form av 20 vinnarskalle i Brandon Henriksson. Det, ja,
och
det är karaktär.
Med Andreas Granqvist borta då, som är ledaren, inte bara lagkaptenen utan ryggraden och den som skriker och hörs över hela planen.
Men inte bara det, du får en uppspel, alltså du har en uppspelsfot i det som, där det saknades helt från backlinjen igår. När de blev satta under press så var det så paralyserat. Jag vet inte vem som var tanken att sen skulle spela upp i första läget, men när Granqvist har bollen och spelar upp så blir det ju alltså mycket lugnare, och det är liksom HIF, många långa anfall fick de till. De strandade hela tiden. Det kändes så stressat i varje lagdel. Och det fanns ingen, då har du ändå Granen där som kan.
Mm. Vi har ju varit inne på det tidigare i poddar. Vad händer om Granen går sönder? Om han inte kan vara med? Nu har han inte gått sönder, men nu blev han sjuk precis till premiären också och kunde inte vara med. Och frågan var hur mycket saknades han? Och utifrån den här matchen att döma verkar det vara enormt stor saknad.
Under försäsongen så pratade vi några gånger om liksom, det hörs knappt någonting på planen när Andreas Granqvist inte är där. Och jag skrev någon krönika om det också. Och nu så hade vi ju om man ska säga förmånen att det inte var någon publik just i det här fallet, för då kunde vi höra hur lite det hördes liksom. Hade Andreas Granqvist varit på planen så hade han pratat hela tiden och det hade nog hjälpt till. Kasper Widell nu hade ju Erik Figueroa bredvid sig, Erik Figueroa som har en viss erfarenhet, 29 år, samtidigt bara 26 allsvenska matcher på honom. Han gjorde sina första allsvenska minuter för HIF och kämpade väldigt, väldigt mycket med sig själv igår. Så att han förmådde inte att liksom stötta upp Kasper Widell. Så att de hade behövt någon stöttepelare.
Men även när Andreas och Andreas Granqvist under första säsongen, då är det träningsmatch, det skillnads givetvis, det förstår jag, på tränings- och tävlingsmatch. Så HIF ändå släppt till en hel del mål och tävling och chanser. Och där någonstans tror jag är också en nyckel. Alltså den här defensiva uppställningen, vad är det som är tanken med det? Defensiva, det här kollektiva försvarspelet. Var ska pressen börja? Igår skulle Hurk pressa det lite och sen kanske Rasmus fyllde på lite Halldon, Max någon gång. Men det här kollektiva pressspelet, var det någon som man tittade på som var synkat pressspel, så var det Varberg.
Ja, alltså det fanns ju sekvenser där det var ganska högt pressspel från Van den Hoek, Rasmus Jöns och Max Svensson. Och så var Armin Gigovic lite bakom. Men Varberg spelade ju igenom jättelätt där. Och sen var det en ocean av yta liksom i mitten av planen, för att HIFs lag var extremt långt. Reine Almqvist, liksom en tränarlegendar som har varit flera sessioner i HIF, pratade ofta om, vad var det, 22 meter, något sånt, att det skulle vara mellan backlinjen och anfall.
Ja. Det är
här var det väl här var det väl dubbelt så mycket.
Nej,
så att det och då blir det svårt att komma in i en riktig press, och det ser lamt ut och spelarna kommer inte riktigt in ordentligt i närkamperna, för de är alldeles för långt ifrån och de springer runt och är bara vilsna och vet inte riktigt vad de ska göra, känns det som. Det är min uppfattning. Jag tycker det ser vilset ut.
Och det såg ju faktiskt vilset ut i ett antal av försäsongsmatcherna också innan corona. Okej, det är klart att de första matcherna så är det känna på det och komma in i det och så vidare. Men det var ju ett antal matcher ändå som ändå vinkade om att här är vi inte helt rätt.
Ja, och nu när vi har sett den här allsvenska premiären så får de försäsongsmatcherna en större relevans på något sätt. Då tänkte jag att ja, men det är bara försäsong, det är tidigt, detta är något nytt, det tar tid att bygga det här. Men nu har man haft en 6 månaders lång försäsong och det ser fortfarande ut så här.
Ni pratade med spelarna. Jag vet, du Mattias pratade med Anders Lindegard som ändå var en av de här pjäserna som ska i centrallinjen, som ska vara ledare. Hur talade hans kroppsspråk efteråt och hur...
Alltså jag hade nog förväntat mig, eller det hade jag, inte bara nog, utan jag hade förväntat mig. Vi pratade om det där också innan, Erik, uppe på pressläktaren. Lite grann om vad vi trodde att spelare skulle säga så. Och jag såg nog framför mig att vi kommer att komma ut spelare som åskmoln. Givetvis var han besvikna, men jag hade nog ändå förväntat mig ett ännu kraftigare kroppsspråk. Och alltså mer starka ord, att det här var fruktansvärt.
Inte acceptabelt.
Det här var totalt åt skogen. Eller det här var... Och verkligen bara svarta hela ansiktet. Men så upplevde inte jag riktigt att det såg ut på spelarna. Upplevde du det så, Erik?
Nej, de kanske var paralyserade själva vad det var som hände och kunde inte greppa det.
Det är nog rätt svårt när jag tror det finns en viss chockfaktor i det läget.
Ja. Nej, jag hade också förväntat mig att någon skulle gå ut och liksom... Det är svårt att prata bort den här insatsen. Jag tycker inte det går liksom...
Lindegård, jag lyssnade igenom intervjun med honom flera gånger när jag satt och skrev. För jag vill ju få det rätt såklart, givetvis, från engelska till svenska. Men det var verkligen så att han tyckte... att det fanns många goda intentioner i första halvlek. Speciellt i första halvlek, som han sa. Och där la han någon slags grund för intervjun. Kanske åt vilket håll han ville att det skulle gå. Eller föra in oss på som stod och intervjuade honom. Men sen blev han ju mer kritisk in i intervjun. Men ändå någonstans valde han att titta positivt. Se det positiva. Och det är väl rätt. Men det är ju ändå som du säger, Erik. Att det går ju inte att snacka bort en sån här insats heller, eller?
Nej, sen är det klart att man kan argumentera för att det är ett skadeskjutet lag och så. Detta var inte den bästa startelvan som HIF kommer att ställa upp med i år. Så är det. Men med tanke på liksom hur illa det såg ut. Alltså det, som sagt, man kan ju förlora en fotbollsmatch med 3-0 på olika sätt. Och nu kändes det som att det var liksom det värsta sättet.
Men upplevde inte spelarna det så illa som vi som tittade på den upplevde?
Jag tror de själva undrar vad som händer. Men det är
den
inte...
frågan du ställde i början på programmet här, så tror jag de ställer sig den frågan också.
Jag är ganska säker på det, men sen man ska ju inte i alla lägen kanske... när man sysslar med lagsport går ut och säger det medialt heller. Och att de kanske försöker tona ner det och vara lite kyliga. Händer detta någon gång till? Frågan är om de kan vara liksom prata i de här ordalagen då igen. Jag vet inte.
Jag kan ju någonstans köpa att en första halvlek i det här läget faktiskt inte ser så bra ut. Som jag också sa till dig på pressläktaren där, Erik, under första halvveckan. Ja, det är ungefär som väntat. Det är inte så mycket chanser åt något håll. Händer inte så mycket. Två lag som letar efter sina spel. Och vad mer kan man egentligen kräva efter ett antal månaders karantän är det inte för dem. Men i alla fall karantän från matcher. Och så inga träningsmatcher när man väl ska starta om och så rätt in i det. Det är klart att det måste få finnas en viss felprocent där. Så den första halvleken kan jag ändå leva med. 0-1, ja, det var ju en individuell prestation av Astrid Selmani. Väldigt bra prestation. Men sen, den andra halvleken, det har jag ju svårare att acceptera. Även under rådande förutsättningar och omständigheter.
Ja, så pluspoäng till Varberg efter första halvlek, absolut. Men som du säger, man kan ändå köpa det. Men sen var det ju någon form av kollaps.
Ja, men det är så, grunderna saknas ju. Alltså, det har jag själv sagt att om vi spelar mer rakt till exempel i offensiven och med fart och ta kommandot och så, va? Men då måste det till ett passningsspel. Du måste löpa för varandra för att öppna upp
djupledshot.
Allt det här med hela grundläggande som fotbollsspelare. Och sen som sagt var gå in rejält i en närkamp. Få liksom, med kroppsspråket visa att här, vi vill någonting. Jag håller med om att första halvlek kan jag köpa. Jag har inga problem med det, va? Men att det blir så mycket sämre i andra halvlek, det är ju förvånande.
Om man tittar på laguppställningen då, startelvan, vi var inne på det, pratade om det för en liten stund sedan. På bänken fanns ju då Ravizuka som har då kommit tillbaka från skada, Alhaji Gero, Martin Olsson, Noel Mbeau, Filip Sjöberg och Alex Timossi.
Och Kalle Jolesson som reservmålvakt.
Kalle Jolesson också som reservmålvakt tillbaka också. Precis. Men nu sitter ju vi med facit i hand. Var det rätt spelare som startade? Skulle Alex Timossi ha varit inne från start? Skulle man kanske ha prioriterat Martin Olsson från start? Om man nu ändå är med och kan spela. Så man inte kunde ha, om man inte kan spela 90 minuter.
Men det beror ju på helt och hållet vad som var matchplanen. Och det är det jag undrar. Liksom. Det är där någonstans man utgår ifrån. Vad är matchplanen? Och då så väljer man spelare efter det. Hade det varit vanlig, liksom, ja, det är klart man kan säga Martin Olsson, men samtidigt så kan inte jag säga annat än att Adam Eriksson var en av få spelare som ändå kan gå härifrån den här matchen och säga att ja, jag försökte i alla fall. Och då är det frågan är alltså, just på den positionen med Martin Olsson, sen gjorde Martin Olsson kom in och gjorde det liksom det han... Han var Martin Olsson, om jag säger så. Och tryckte till och försökte tända laget. Då var det kört ju förstås. Ju. Men samtidigt så är det jättesvårt. Vad får du in både då, liksom Adam Eriksson och Martin Olsson, om vi tittar lite längre fram i veckan? Ja, det kanske du får. Men då är det egentligen, vad är matchplanen? Vad är formen? Vad är formationen? Vilket sätt ska HE spela på? Och så får man ju se till det. Och så skadeläget givetvis, vilka är tillgängliga. Det är en del, som sagt, jag är mer förvirrad efter den här premiären än vad jag...
Ja, Martin Olsson, det var ju hans första minuter på en fotbollsplan i matchsammanhang på 1,5 år. Och nu har HIF, det var liksom tre matcher inom loppet av 7 dygn. Så i Martin Olssons fall så tänker man ju väldigt, väldigt mycket på liksom att det blir rätt belastning där. Så kanske något form av liksom rotationssystem där. Det tror jag ligger till grund att han inte startar.
Fast hans sista juni går ju hans kontrakt ut. Det är inte bara till att försöka köra honom så många minuter det bara går från start. Alltså, vi vet ju inte ens hur det blir med kontraktet förstås ju.
Eller så är det klart att han lämnar och så vill man inte spela med någon spelare som inte kommer vara kvar om 2 veckor.
Eller så förlänger han och så matchar honom och han honom försiktigt.
Ja. Det är som sagt många frågetecken. Timossi har ju också en kontraktsituation.
Ja.
Lånet med Bayern München går ju ut också 30 juni. Där hade man ju kunnat argumentera för att få in liksom djupledshotet i Timossi som är en djupledsspelare. Sen är det trångt där framme. På pappret så är liksom Max Svensson, Anthony van den Hoek och Rasmus Jönsson intressant. Då hade alternativet varit att starta med Timossi på liksom Rasmus Jönssons ursprungsposition och tagit ner Rasmus Jönsson. Kanske i den rollen där Gigovic spelade. Och då, om man då skulle spela på det här sättet, så hade Gigovic blivit en väldigt lågt sittande inom mittfältare. Och där trivs han kanske inte jättebra heller. Så att det är, ja, som Marin är inne på, mycket handlar ju om vad är matchplanen? Vad vill man få ut av
jag
taktiken?
Jag måste bara, liksom, om jag ska bara liksom, summera mina intryck här lite grann, är ju att man kan komma med att det fattades ett x antal spelare som går in i det här laget förmodligen. Men då måste man också kunna underlätta för de här spelarna som är här genom att ge dem en enklare matchplan, en formation de kan känna sig trygga i och så. För det kommer ju hända fler gånger, det här med att spelare är borta i det här täta serien. Det kommer att vara spelare borta som Granqvist framöver.
Och en tunn trupp på det.
Erlinge, ja. Hur gör vi då? Ja, men då måste det väl ändå vara liksom, alltså, hur skapar vi trygghet och till de här två tena, trygghet, tydlighet. Hur gör vi det? Enkel.
Sen är det såklart jag har en liten förkärlek till liksom att man släpper fram unga spelare och gärna liksom egenfostrad och sånt, och det är jättepositivt, men det kanske inte ska bli för många liksom rookies på en gång, och speciellt då inte när man håller på att experimentera med de taktiska bitarna.
Men som ni då kunde se, som ni tyckte er kunde se 6-1-3, om det då var matchplanen, var det rätt startelva?
Alltså,
det var ju inte 6-3, men det blev så.
Det blev, ja, i praktiken. Exakt. Det var nog inte så det såg ut som på rittavlan i matchen kanske.
Men vi måste nämna några ord om det. Vi måste, ni upplevde det så.
Bara för att förtydliga de som liksom inte har, kan la märke till detta eller inte har sett matchen. Det var inte så att det såg ut som ett 6-3 hela tiden. Men bitvis så låg HIF med en sexa där bak. Och Armin Gigovic var helt ensam på mitten. Så att... Ibland såg det ut som en femma, ibland som en fyra. Det, ja. Och när de hade bollen så tog de ju upp Josef Ceesay och Adam Eriksson, alltså ytterbackarna, väldigt, väldigt högt upp. Så de låg nästan som en femma där framme tillsammans då med Max Svensson, Anthony van den Hoek och Rasmus Jönsson.
Men då var kvaliteten för dålig på,
ja, och det fanns inget... Ceesay och Eriksson bidrog väl med djupledshot ibland, men det fanns också någon sekvens där alla de fem låg på en rad liksom, och där det vill man inte göra när man spelar fotboll och ha fem liksom som bara ligger i famnen på
motståndarens
felvända, stillastående. Inte bra.
Så svaret på frågan vad hände är att ni inte helt är på det klara med vad som faktiskt hände.
Jo, men jag tycker det saknades både tydlighet och med det så kommer otryggheten. Punkt från mitt håll.
Erik?
Ja, nej men jag ska nog se den här matchen några gånger till bara liksom för att jag är så fascinerad.
Lärande syfte.
Ja, men lite så. Man vill ju... Ja, jag vill hitta något mönster.
Men var det några som hade tydlighet i sitt spel så var det ju Varberg.
Ja, alltså, all cred till Varberg. Det var ju liksom fantastiskt att se liksom merparten av de här spelarna har liksom plockats från Division 1. Astrid Selmani som är liksom en av allsvenskans hetaste spelare just nu. För några år sedan så satt han på Ängelholms FFs bänk. Liksom.
Det gjorde Jocke Persson också.
Ja, det... Ja.
Och Martin Pring.
Ja. Jättehäftigt att se att de har tagit någon Gustav Norlin från Skövde i Division 1 och de hade Stojan Lukic som är typ 83 år i målet liksom, så att coolt att de kunde leverera detta.
83 år, sa du det?
Ja, han är
men de är
40,
väldigt trygga,
men han är gammal,
med det. De är trygga med det de gör ju. Mm. Och alla vet precis sin roll och vad som förväntas av dem.
Precis, och Jon Birkfeldt som är helsingborgare, 24 år, tillhört HFs ungdomsverksamhet, kom inte upp till A-laget och tagit några vändor i Superettan och har väl åkt ur Superettan med Värnamo, Åtvidaberg och Frej, tror jag. Och nu så plockar han bort Anthony van den Hoek. Cool resa där också. Sen får vi se om Varbergs resa håller hela säsongen, men insatsen under måndagen var imponerande.
Astrid Selmani gjorde alltså 0-1 i den 33 minuten. Han ökade på till 0-2 i början av den andra 51 minuten. Han fixade en straff. Det var Josef Ceesay som rev omkull honom där i en duell. Ja, duell. Det blev i alla fall straff. Selmani dundrade in den mitt i mål. Och sen spelar han fram till 0-3 som Gustav Norlin gjorde skickligt på one touch med vänsterfoten, tror jag var, in till stolpen. Eller var det höger? Nej, spelar ingen roll. 3-0 i alla fall. Och detta med Astrid Selmani, han ryktade sig faktiskt till HIF i fjol. Han gjorde ju 15 mål totalt sen när man summerade Superettan i fjol med Varberg. Men jag tänkte vi ska bryta av lite grann med bara... ta lite från hur det lät i fjol. För jag pratade med honom och så pratade jag med ordföranden Christer Arselius i HIF. Och så pratade jag med Jocke Persson, tränaren i Varberg. Och då säger Jocke Persson så här då att... det var i somras, det var i juli då. Att det bara rycktes väg allting och jag frågar... Det är bara spekulationer än så länge. Och då svarar Jocke Persson... Men jag kan ju fundera på ett paketbyte. Granqvist och... Ja, jag tar Langren också i så fall. Då får de sin money. Då är det en deal. Vi behöver lite rutin. Och så skrattar han. Och så frågar jag honom. Men du blir inte förvånad när du hör att Aselius bekräftar att Selmani är en intressant spelare som finns på deras lista. Och då svarar Jocke. Jo. Och så tar han en konstpaus och säger. Han är inte över 30. Så lite överraskad är jag.
Det är Jocke Persson. Han kommer att vara en fejklick allsvenskan såklart ju. Nej, men det är ju, den här spelaren har de ju, nu är han ju, hur gammal är Selmani nu, sa vi?
Han är väl född 1997 om jag inte är helt.
Ja, alltså det är 23, det är en bra ålder. Där kan ju Varberg få en peng, vad det lider, även om marknaden ser ut som den gör idag, spelarmarknaden. Men där finns nog, kanske till och med någon av, ja... De här allsvenska toppklubbarna som kan. Men nu, han har skrivit ett nytt kontrakt, så att då får man väl komma upp med och öppna plånboken.
Vi har pratat väldigt länge om den här matchen, men vi är faktiskt inte klara än. För det finns ett område vi knappt har berört och det kan vi inte släppa, känner jag som programledare för den här HIF-podden. Det var ju en till som gjorde allsvensk debut, nämligen Anthony van den Hoek. Och han spelade ihop med Rasmus Jönsson där längst upp, som ju då är nygammal i HIF. Och frågan är ju då, vad är hönan och vad är ägget? Eller är det både en höna och ett ägg här? För de var ju i princip inte med i spelet alls och skapade ju så gott som ingenting. Var det de som inte visade sig, eller var det så att de inte fick komma in i matchen för att de inte fick några bollar att jobba med? Eller vad var problemet där?
Allt hänger samman som jag ser det. Allt det vi har pratat om här, allt det vi undrar över, det hänger samman med att det ser ut som det gjorde för på det personliga planet för Rasmus Jönsson och Anthony van den Hoek. Van den Hoek hade väl några sekvenser där han var ganska stark, felvänd. Skarvade vidare några gånger. Fanns ingen som sprang på bollen, för djupledshotet fanns inte där. Då ser ju han dålig ut också. Som sagt, ingen gjorde någon särskilt bra match.
Speciellt som man har värvat honom. Hur då? För att, eller varför? Jo, för att han ska vara en boxspelare. Det är där han,
ja, men då måste man ju, då exakt, måste man ju komma till boxen. Ja, exakt.
Det är det jag menar. Han är ju det, det är ju uttryckligen så att man har sagt då, på det man har sett av honom, är att var trivs han bäst? Hur många gånger var han där i de situationerna där han egentligen ska operera? Så att, nej, jag vill vänta med den där. Visst, det är ingen premiär som han kommer rama in och ha med sig senare i karriär, liksom efter karriären, och tänka tillbaka på. Men samtidigt vill jag ta det lite lugnt, för att som sagt var, det fanns förklaringar till att han inte användes, ännu en som inte användes som han skulle.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Det är nu en spelare som inte används. Ja. Och det faller tillbaka igen på matchplanen.
Jag håller med dig. Jag vill också vänta med det här. Vi har sett för lite av honom. Han hade spelat en intern match. Det är det vi har sett honom, av honom, i något som liknar matchsammanhang.
Jag vill säga att man använder honom på rätt sätt innan jag uttalar mig.
Ja, det får gå lite.
Men kan du uttala er om Rasmus Jönsson då? För han har ni sett många gånger, och han vet ni vad han kan i Allsvenskan.
Ja, man vet också att Rasmus Jönsson liksom behöver vara i rätt roll. Och visst, om han hade hittat sina favoritytor, liksom mellanrummen, i den här matchen, så hade det ju inte hjälpt jättemycket. För återigen, djupledshotet var inte där. Han ska, då, när han kommer i mellanrummen där, ska han ju skära in med instick och så vidare. Då måste det vara spelare som ligger på rulle där.
Och du måste ha ett fungerande mittfält, ja, som inte fanns där.
Återigen, tråkigt svar alltså, men allting har gjort.
Ja, för var det någonting Olof Mellberg pekade på presskonferensen efteråt, så var det ju just anfallsspelet, och inte minst ju längre matchen led och så.
Att
det inte fungerade.
Ja, nej, det fungerar inte.
Ska man säga någonting, så är det väl kanske ändå trots allt, ja, det kan ju slå fel också, men jag inbillar mig att det är rätt så skönt att det kommer en match redan på torsdag, för det här gamla klassiska klyschan. Men det kan ju också slå väldigt fel.
Å andra sidan, hade det varit 2 veckor till nästa match, kanske Granqvist hade hunnit bli frisk.
Ja, det är sant.
Ja, och Abubakari, kanske till och med Brando Henriksson.
Mm. Nåväl.
Men det visst ju... måste du som yrkes människa som har fotbollen som yrke känna att, ja, men herregud, nu vill jag visa någonting på torsdag. Jag måste ha en ny chans. Liksom, för att, jag tror de är ganska medvetna, spelarna, om att det här var inte bra. Sen är det frågan hur detta smäller på självförtroende, eftersom det här är rätt så mycket självförtroende också, mentalt inblandat.
Ja, och med tanke på att det är några unga killar här, några som inte har varit med om detta tidigare, som gjorde sin första allsvenska minuter nu, så att ja, det finns nog några som är lite så halvsköra efter en sån här upplevelse. Så då får man se hur HIFs tränarteam jobbar med det mentala och det pedagogiska.
Studsar man tillbaka liksom nu på torsdag, jag säger inte att man går därifrån med 3 poäng i Kalmar, men det måste ju se bättre ut över 90 minuter. Både från tränarbänken och ute på plan. Återigen, Erik säger det, liksom allt hänger ihop. Och där vill man ju se liksom, den signalen att det sänds ut. Jag säger ingenting om liksom, poäng. Det är klart att poäng är önskvärt i detta läget. För man får ju inte heller halka efter här nu när serien börjar rulla. För helt plötsligt är vi uppe i omgång 10-15.
Ja, det går ju fort nu.
Det går ju fort. Exakt, va? Och att redan i omgång 5-6 känna det här flåset att vi måste börja jaga treor. Vi måste börja jaga treor. Det är ju inte bra såklart, va? Men framförallt så på torsdag vill man ju se ett betydligt stabilare HIF.
Nu har vi verkligen trängt oss in och ner och djupt och grävt i premiären och varför det gick som det gick. Men en som faktiskt inte var med i truppen var ju nyförvärvet Mix Diskerud. Men han hamnade i ropet själv, eller han, ja, man får nog säga att han drog igång en orkan på
han eget. Han stal strålkastarljuset.
Ja, det blev ju faktiskt så. Även om det inte var hans ambition så blev det så.
Den mest speciella icke-debuten man har varit med om, kanske.
Vem vill återge vad som hände? Alla vet väl det i fotbollsvärlden nu i och för sig. Men
gör du det, Mattias? Recappa.
Nej, men han la ju ut en tweet, helt enkelt, som inte föll i så god jord. Och det får man väl säga att det är inte så konstigt att det inte föll i så god jord. Vad han egentligen sa, det var: well, a positive thing is that 3.3p was earned by a team representing västkusten. Go västkusten, översatt till svenska. En positiv grej var att ett västkustlag tog 3 poäng framåt västkusten. Och det är klart, det kanske inte man vill höra om man har ett rödblått hjärta från en ny spelare.
Det är en väldigt konstig tweet. Det är en glasklar tweet. Men det vill jag ha sagt är alltså att timingen är ju usel att lägga ut en sån. Den är fullständigt obegriplig. Visst, man kan tolka in det som att det är ett hån av det egna laget. Eller så kan man som jag, vad menar Karn? Och då, det får ju inte råda någon tveksamhet. Det är det som är problemet, att folk kan tolka in allt möjligt i den här reaktionen från honom. Därför kanske han skulle hålla sig undan Twitter. Ja. Men det är klart, de flesta i HIF, han får väl vara tacksam att det spelas utan publik här mot Elfsborg på måndag. För det hade varit intressant att se hur publiken hade tagit emot det här.
Det här är en spelare som är starkt förknippad med IFK Göteborg. Han har gjort två sessioner där. När han gjorde sin första intervju som HIF-spelare, förutom med den officiella hemsidan, när han mötte media efter söndagens träning, då pratade han om sina känslor för IFK Göteborg, och jag hoppade till.
Ja, det gjorde faktiskt jag också.
Och det är väl bra, jag gillar när man är liksom öppen och ärlig och transparent och så, och det var ju liksom min första tanke när han presenterades av HIF. Shit, hur ska IFK Göteborg-supportarna reagera på det här? Och hur ska HIF-supportarna reagera på det här med tanke på att han är så pass starkt förknippad med IFK Göteborg? Men det kändes lite märkligt. Och sen då när man har det i bagaget och lägger den här tweeten. Jag vet inte, liksom, han snackar ju om västkusten, ja, det var väldigt inte det mycket mest, och han gillar västkusten och så. Och han är glad att vara på västkusten igen. Men det blir liksom, det blir en röra. Jag är lite som Marianne där, vad menar han?
Och sen kommer en uppföljningstweet som är också ännu, som gör det hela ännu mer obryggt. Jag förstår inte riktigt det. Men grejen är ju också den att jag minns ju också det här HIF, vad ska du, är jag upprörd över detta? Jag är inte supporter. Jag kan förstå supportrar som känner liksom alltså att just i detta läget också, när man har förlorat med en premiär med 3-0 torskat, då ska du ut och twittra, då måste du vara glasklar. Det får inte vara några liksom alltså att det råder några liksom att, vad menar, det är det som är problematiken. Och sen så går HIF, i detta läget kan ju inte HIF heller skicka honom. Hade man haft en bredare trupp, så det är ganska övertygad om att de hade diskuterat HIF idag. Och nu på eftermiddag har det inte kommit någon officiell reaktion från HIF än. Men jag minns själv när jag satt på Söderstadion när Sören Kratz sprang ärevarvet när han var HF-tränare säsongen efter att han hade tagit guld med Hammarby och han går ut. Jag minns, det har bara rosslat till i min reaktioner efteråt. Både från HF-spelare, från ledare, från folk som man aldrig trodde som var runt laget, som man aldrig trodde skulle reagera, som kokade efter. Och Sören Kratz fick gå efter det, va? Från det ärevarvet. Och jag tror i och för sig att HIF under andra omständigheter, om man har haft en jättebred trupp, hade resonerat på ett sätt idag. Inte säkert, då hade man nog brötit kontraktet, skulle jag tro. Men i detta läget har man inte råd att göra det.
Tilläggas bör väl också att Midat Kurusovic, media- och kommunikationsansvarig, har uttalat sig till Fotbollskanalen att vi känner internt att frågan är löst. Det ska vi
tillägga. Okej, då missade jag.
Också ett mejl till Fotboll Skåne var bett om ursäkt.
Mix Diskerud skickade ett mejl till Fotboll Skåne, ja, där han bad om ursäkt. Och ja, grejen i detta det är ju att Mix Diskerud är ju en bra fotbollsspelare. En fotbollsspelare som HIF behöver.
Spelare 16, 17, 18 hade ju åkt ju.
Ja, men de behöver honom i det här läget. Han kan liksom... Rent fotbollsmässigt kan han vara skillnaden mellan poäng eller inte poäng. Speciellt när mittfältssituationen ser ut som den gör. Så att det är en speciell situation.
Men det är ju faktiskt så här att på sociala medier, det är ju livsfarligt där. Alltså man blir ju, jag vet inte vilket ord man ska ta till här så det inte blir för brutalt. Men det är tufft klimat, så kan vi säga, på sociala medier. Tufft klimat. Så lägger man ut saker så man ska tänka sig för och man får vara försiktig om man inte är beredd att ta en riktig storm.
Ja, men om ens lag har förlorat med 3-0 i en premiär, bör man ens liksom gå in på Twitter då, tänker jag.
Bör man ens twittra någonting då? Nej, det är en högst befogad fråga.
Ja, jag vet inte liksom vad behöver man twittra i det läget. Tystnaden kan väl tala sitt tydliga språk, tänker jag.
Så han har ju skapat sig ett tungt ingångsvärde nu, eller ett svårt ingångsvärde gentemot supportrarna. Och det tar kanske en tid att vinna tillbaka dem, om det går att vinna tillbaka alla supportrar.
Ja, och lagkamraterna.
Ja, lagkamraterna. Han har varit kliva in i omklädningsrummet idag.
Ja, han har gjort en träning med laget. Och så, vad händer när han går in i omklädningsrummet här efter detta? Vad händer? Ja.
Christer Hazelius, ordföranden, var också i Fotboll Skåne och han tog ju avstånd väldigt kraftigt från den här tweeten.
Hur är kontraktet uppbyggt? Det är att det är ungefär match för match, eller vad det är, man säger korttidskontrakt, eller så kan det hela året.
Ja, Christer Hazelius pratade om det när jag intervjuade honom under söndagen, och då sa han att kontraktet kan brytas i princip när som helst under tiden det finns liksom relevanta transferfönster öppna, så att Mix Diskerud kan hitta något annat vettigt alternativ. Så att Mix Diskerud har liksom rätten att bryta avtalet och HIF har rätten att bryta avtalet som läget är nu. Men sen, det gäller liksom inte över hela hösten, för då har ju de flesta transferfönster som är relevanta stängt.
Nu sa du att Midat då konstaterat och ja, helt enkelt sagt att det är löst.
Ja, det har
men frågan blir ju här då, kommer HIF få fortsätta med Mix efter detta, tror ni? Eller blir det tidigt?
Alltså nu har vi ju inte varit med här i kulisserna. Vad har hänt i omklädningsrummet idag? Har Mix Diskerud ställt sig upp och liksom förklarat för sina lagkamrater hur fel det blev? Vad har han tagit för ansvar i den här frågan? Hur tänker Olof Mellberg? Hur har dialogen mellan dem gått? Och så vidare och så vidare. Jag vet för lite för att liksom uttala...
För mig är det HIF, även om de skulle vilja, så är det bara till att svälja stoltheten. Även om de skulle vilja sätta ner foten, så har de inte råd med något annat än att behålla honom.
Just för, ja, och han, som sagt, han är ju viktig, liksom, eller kan komma att bli viktig på fotbollsplanen.
Och apropå att ha råd, hur har HIF råd med att värva honom i den här situationen som de befinner sig? Vi har ju på Helsingborgs Dagblad kontinuerligt, fortlöpande försökt redovisa så mycket vi kan och så mycket material vi har och information vi har. Och när HIF har varit transparenta och också offentliggjort hur läget är. Och det är ju enormt tungt år som de är inne i, och det, från början pratades om 17 miljoner back, och sen så ja, tyder det på ännu mer, och i det läget så kan man plocka in en spelare.
Vi får väl se hur länge också han är kvar. Det är också intressant, för det är sagt, som det är sagt nu, så är det vilar det här kontraktet, ersättning på det, för det här kontraktet på ett par olika ben. Dels säger Christa Selius att det är försäkringspengar för de spelare som inte, det kan inte vara någon jättesumma. Det därför brillar mig lite. De skadade spelarna, det kan inte vara en jättesumma då för det, liksom, för det, för de här spelarna. Det, nästa grej är ju att Manchester City betalar en del av lönen, men och att är han gratis då för HF? Jag vet inte, för att jag har ju inte sett kontraktet ju. Men det låter, sen när spelarna kommer tillbaka, då de här alla, Andreas Landgren som på väg,
ja, de kommer tillbaka snart.
Bakari, när de inte får pengar för de här, för då måste HF fortfarande betala en lön, en del av lön, och City betalar väl inte hela. Alltså det finns ju rätt mycket frågor kring det här, hur man har, men jag förmodar väl att HF vet vad de sysslar.
Samtidigt ur ett sportsligt perspektiv, om vi säger att Abubakari, Brando Henriksson och Andreas Langen kommer tillbaka, ja, och Mix Disker är kvar, då har vi helt plötsligt väldigt många inomhittfältare. Så jag vet inte riktigt vad planen är på längre sikt.
Nej, men jag vill ändå stanna någon sekund till vid detta med ekonomin. För Christer Aselius sa till oss angående den här värmningen då, till dig Erik, det var du som gjorde intervjun. Och så säger han då ordagrant att vi har en befintlig kostnad. Den kostnaden har gått ner olyckligtvis på grund av skador. När det är nyckelspelare på samma position tog vi ställning att istället för att spara pengarna på sjukskrivningarna, vara beredda att återinvestera dem. På ett eller annat sätt måste vi bedriva vår kärnverksamhet. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att HIF är med och betalar en slant för Mix. Det här är inget som... Han spelar inte gratis helt enkelt.
Jag frågar om han var... För Martin Olsson, när han blev klar den 1 april, så sa ju Christer Aselius att han kostar inte HIF någonting, han är gratis.
Och jag frågar om det här standardsumman 10 000.
Ja, men 10 000 som Martin skänker. Olsson själv betalar till ungdomsverksamhet. Så var inte fallet nu, för jag frågar ju om det, och då, men då så svarar ju Christer Aselius också kring de här sjukförsäkringspengarna.
Men vi måste också ha i den hela bilden här då att HIF har möten med staden, Helsingborgs stad, kommunen här, och får hjälp med hyran, och det är inte första gången som HIF får hjälp. Den här gången så mycket av problematiken inte kopplad till deras egen verksamhet, utan det är för coronapandemin som har orsakat det. Men likväl så handlar det om överlevnad, och de behöver hjälp externt och få hjälp av kommunen. Att i det läget ändå på något sätt vara med och betala en spelare till. Vad sänder det för signaler?
Det är väl klart att de politikerna som tog det här beslutet kanske höjer på ögonbrynen. Men jag utgår också från att HIF har förklarat hur det hänger ihop för kommunen. Det vore ju korkat av HIF att mörka det här för kommunen.
Ja, jag det vore väldigt korkat.
Det har de ju såklart korkat. Inte gjort.
Men det har man inte gjort ju, såklart. Nej, ju. Nej. Men det som kommer intressant tycker jag också, okej, om vi nu köper att den senaste värvningen är finansierad och inte drabbar verksamheten, eller de här att minusberget, skuldberget liksom, eller växer. Då är nästa fråga som kommer intressant nu. Vi har två stycken spelare, Martin Olsson och Timossi, vars kontrakt löper ut snart här. Hur gör HIF i det läget om man tänker att man ska ha kvar de spelarna? För de misstänker väl att Martin Olsson måste ha någon slags marknadsmässig lön. Eller kommer han fortsätta spela bara för att han tycker det är kul och att han behöver matcher? Timossi, hur gör han? Alltså det finns ju en del liksom, alltså, kan HIF ta in spelare här nu och under då kommande transferfönster? och ha det finansierat. Det ska bli intressant att följa, tycker jag.
Men ja, precis. Det är ju en mycket befogad fråga som vi kommer att få återkomma till ju längre in i juni vi kommer och början av juli, där vi faktiskt vet och får veta vad som händer. Men fortfarande, vad tänker folk runt om i stan här? Är HIF så pass viktigt så att det är okej? Okay? Bara man håller sig kvar i allsvenskan så får man göra kanske inte vad som helst, men ändå vad man kan och tycker sig kunna göra. Eller är det så att när har man såna här stora minusposter, ska man då inte spara varenda krona man har och så får det gå som det går sportsligt?
Ja, det tror jag. Men alltså, samtidigt, där finns ju, på tal om Erik, det är en röd tråd i vårt program idag, att allt hänger ihop. Du har ju då liksom en aktör som HIF som är i ekonomiska trångmål. Och så har du då staden som har en hel arena och kalla det slarvigt uttryckt, här är en slags gisslandssituation. För går då HIF i putten att man då liksom, nej men vi kan inte värva, vi får skicka spelare för att lösgöra pengar, så får vi stoppa in ett x antal juniorer, unga spelare. Vi såg hur det gick igår till exempel, att få många unga spelare. Och då är alla införstådda med att det här kommer inte räcka till. Samtidigt, okej, vi åker ner i Superettan för att klara oss undan konkursen. Och så säger kanske någon på kommunen, ja men då får vi väl köpa det. Det är väl bättre det att vi åker ur allsvenskan och har ett lag i Superettan som kan hyra Olympia. Kanske någon resonerar. Alltså det finns så många olika sätt att resonera på. Men för HIFs del, så om man åker ur, då tror jag att det är konkurs om man tittar med rödblå och föreningens perspektiv. Och om man ur allsvenskan nu, så tror jag liksom, då är det fritt fall. Då vet jag inte ens om föreningen kommer att existera. Så på tal om att det hänger ihop, alltså det ena är beroende av det andra. Kommunen kan ju inte stå med tomt Olympia här uppe som tickar pengar heller. Så att det finns en slags, ja, som sagt, slarvigt uttryck, där finns en gisslansituation.
Men så skulle det vara så då att om det skulle bli ett fritt fall, att HIF åkte ur allsvenskan och ur Superettan och ner i division 1 men fortfarande överleva. Men det finns ju andra klubbar runt om i Sverige som har varit ner i flera divisioner och kommit tillbaka och utan att...
Ja, men nu utgår jag ju från HIF-situationen. Absolut.
Jag bara försöker tänka mig in i hur kan det kännas och upplevas runt om i stan. För en del är det säkert självklart det här, och för andra som inte är intresserade av fotboll kanske inte alls är lika självklart.
Vi ska ju veta också det, alltså vi ska ta med det liksom, alltså att det är ju det är en speciell situation som har drabbat HIF nu, så att de har hamnat i det här läget. Det ska man inte komma ifrån. Liksom, vi kan inte, det är klart att HIF liksom har en historia av dåligt skött ekonomi. Och så kommer då en coronapandemi på det här. När man precis håller lite grann näsan över vattenytan. Jag säger inte att ekonomin är bra. Långt ifrån bra. Men man får liksom, så liksom mattan dras undan för föreningens fötter här nu. Och i detta läget liksom då, så allt handlar nu för HIF om att, ja, de får kanske lite grann strunta i helt enkelt vad gemene man tycker i Helsingborg. Det kanske låter väldigt provocerande och sticker folk i ögonen. Men jag tror att HIF måste göra det. Om jag bara ser det i det perspektivet, om jag hade suttit inne, så vi får strunta i vad, och sen så den här trovärdigheten vi vill bygga upp på lång sikt bland helsingborgarna, ja men den får vänta. Just nu handlar alltihopa om att vår klubb ska överleva. Jag tror man måste tänka så. Det här lär jag säkert lite för av de som är inte minst intresserade av HIF eller fotboll, får på tafsen för att det kommer finnas, men det är det inte, jag ställer inte det, vi kan inte ställa det. Det är självklart för folk, att för vissa som inte är intresserade av fotboll, går vård, skola, omsorg långt före en fotbollsklubb. Det förstår jag, va? Men det där är någonting som politikerna får förklara ju.
Sportsligt så kommer Mix Diskerud att göra skillnad.
Nej, kommer, det säger jag inte. Men han kan komma att göra skillnad om man ser till vad han bitvis presterade i IFK Göteborg. Då är det liksom, han har nästan gjort 40 allsvenskamper för USA. Så det finns kvalitet. Sen, jag har inte kollat hans matcher i sydkoreanska ligan.
Och hur kontinuerligt han spelar.
Ja, jag tror väl han gjorde nästan 50 matcher där borta, tror jag.
Gjorde han det? Okay.
Och de var på väg att vinna ligan. Sen var, ja.
Är han tongivande där alltså?
Ja, sett i att han spelar uppemot 50 matcher på hyfsat kort tid, så skulle jag väl tro det. Men jag, som sagt, jag har inte järnkoll. Men man vet ju liksom inte riktigt hans status. Kan han gå in liksom och leverera här och nu och så? Han kom nu till HIF från 2 veckors träning med ett norskt division 3-lag. Så att, men han sett i vad han presterade i IFK Göteborg tidigare, så finns det kvalitet, absolut. Men det var också ett tag sedan.
All right. Alldeles snart ska vi stänga den första omgången. Jag vill bara säga ett par ord till om det och höra er åsikt om det. Inför den allsvenska premiären, den första omgången, så har det ju diskuterats om att det här kan bli skrällsvenskan, skrällarnas allsvenska, tidernas skrällallsvenska. Och så kan det fortfarande bli. Det är ju 29 omgångar kvar. Men tittar man på första omgången var det nästan idel favoritsegrar. Okej, Varberg var väl ändå på det sättet en skräll att man slog HIF bort. Ja, och sen också att Elfsborg faktiskt vann borta mot Göteborg för första gången på 17 år. Får väl se som en liten skräll just i det avseendet.
Falkenberg plockar poäng av Häcken.
Mm. Men i övrigt så var det de väntade topplagen, de som diskuteras. De gick ju faktiskt segrande ur den första omgången. Så, er snabba kommentar kring första omgången i stort.
Jag har också tänkt den tanken som du nyss sa. Nu känns det som att jag känner en form av copy-paste på ditt resonemang i övrigt.
Det gläder mig någonstans.
Ja, vad bra. Sen får vi se om det mönstret håller i sig. Det har ju bara gått en omgång, men Hammarby ser ju liksom ut som en guldkandidat och MFF gjorde väl helt okej och så. Så att,
men Djurgården vann, svenska mästarna vann då, AIK vann, IFK Norrköping vann.
Sen är det en speciell allsvenska, det är liksom jättekomprimerat schema och de som har liksom bredaste trupperna kommer väl hålla
då,
längst.
Då Mattias räknade upp här, jag såg ju faktiskt en hel del av de här lagen från först och de ser ju färdiga ut. Alltså skillnaden mellan de här som vi kallar de här Big Six, de stora topp 6-lagen här, ser ju faktiskt mer färdiga ut än övriga. Vilket då givetvis avspeglas i att de har de här trupperna, de har de här spetskvaliteten. Det finns kvalitetsspelare och det finns inte bara liksom en på varje position. Du kan ju bara titta på till exempel på Hammarbys Malmös bänk som de har haft i denna omgången. Jag menar, herregud, det är ju... De här lagen är med HIF, de som är lite längre ner i tabellen, och de andra, liksom de är inte ens i närheten av att kunna plocka de här spelarna. Så det är klart att skillnaden kommer med, i långa loppet kommer det.
Ett intryck till. Vi har en kille från närområdet, från Landskrona, Jakob Ondrejka, som gjorde allsvensk debut för Elfsborg. Spelade ungefär en kvart och gjorde faktiskt riktigt, riktigt bra. Han provtränade med IFK Göteborg förra året och sånt också. Det riktades inte så mycket om HIF där. Jag undrar om de... Det sades ju att de kollar mer på Kevin Jensen i Landskrona Boys och så, men det, de kanske har missat något där. Intressant att följa nordvästgårdningarna här. Vi nämnde Jon Birkfeldt tidigare och så också. Så att det
finns, och Rasmus Sand var med och spelade fram till Elfsborg i segermål.
Precis. Han är mer etablerad där också. Ex-boysare. Och Jonathan Levi i IFK Norrköping. Nu, också nu blir det mycket boys i HIF-podden. Mellberg
hade väl Rasmus i BP? Rasmus Sand?
Nej, han kom väl när de hade gått upp till Allsvenskan, jag är ganska säker.
Okej. Då var det precis i skarven då.
Ja, men det är kul att liksom följa dem också. Mjällby finns det ju lite både liksom på tränarbänken och i laget som har nordvästskånsk anknytning.
Och Bayern då, givetvis.
Ja, precis. Abbe Kalili bland annat. Så det,
och
det
är Kasaniklic.
Ja, kul att följa det. Och inte liksom bara HIF, utan det finns flera nordvästskånska inslag som är spännande att följa.
Yes! Nästa omgång. Nästa match. Redan på torsdag, alltså för HIF. Då ska man upp till Kalmar och det blir på den gamla traditionella Fredriksskans.
Och på måndag har vi Elfsborg då.
Ja.
Guld Fredriksskans. Det var där de vann guld.
2008?
Ja.
Fast var det inte på Örjans? Nej, det var...
Ja, men de hade ju det som hände arena då.
Jag tror det var på Örjans de säkrade det.
Det var det kanske, jag kommer inte ihåg.
Ja.
Var det inte hemma mot Norrköp? Ja, vi ska inte snacka om det.
Okej, i alla fall, efter Elfsborg hemma på måndag så har man Häcken borta, Mjällby hemma och Djurgården borta. Och det är ju match på match på match på match nu på grund av pandemin då, som har gjort att Allsvenskan skjutits upp med ett par månader. Men nu i alla fall är igång nu. Ja, det är inte mycket tid att ändra på allt det som behöver ändras till torsdag.
Ja, jag säger bara, jag efterlyser bara liksom en klar och tydlig tydlighet, en större tydlighet. För är det någonting som Kalmar kommer med en Anne Bergstrand, så är det definitivt att alla har glasklart för sig hur Kalmar kommer att spela. Så där kan inte komma, HF kan inte bli överraskad av hur Kalmar kommer att agera. Så att jag hoppas, och sen så har vi då Elfsborg som ser faktiskt otäckt bra ut. Så här långt, alltså fått ihop det rätt bra. Ja, värvat smart och så, va.
Och HF mötte dem på försäsongen,
ja,
också.
Ja, och då snackar vi om att HF har en liksom, ja, ganska tacksam öppning här med de här tre matcherna. Sen kommer det två konstgräsmatcher mot tunga motståndare på bortaplan. Och dessemellan har man då Mjällby som förmodligen är liksom är bättre än vad de flesta andra nykomlingarna.
Förra året så vann ju HIF de här sexpoängsmatcherna. Det var liksom Östersund, Sirius, Kalmar och sånt, vilket gjorde att man fick en ganska behaglig resa med ett nytt kontrakt ändå. Ja, nu blir det förlust mot Varberg, som man på förhand då tänkt ska vara ett bottenlag kanske.
Mm.
Kalmar, ett lag som man gärna placerar nära HIF i liksom förhandstipsen och så. Så att detta är ju ytterligare en sån match av den kategorin. Så att, väldigt viktigt att resa sig efter den här smällen mot Varberg, men också viktigt att liksom ta poäng mot rätt lag när man inte är ett topplag.
Plocka poäng. Och ha
det är ganska viktigt.
Ja, det får nästan se ut hur som helst. Alltså på, men ja, det är inget lätt läge heller. För det ska man ju veta nu. Med om dessutom om Andreas Granqvist saknas igen. Vilket han troligtvis gör. Men jag tycker ändå HIF, alltså, de har någonting att bevisa. Kanske inte, även om det inte blir poäng, så måste prestationen upp för att man ska kunna tro på detta liksom, och inte börja liksom, de stora frågorna liksom, frågetecknen blir ännu större.
Frågetecken lämnades efter premiären mot Varberg. Vi får väl se då hur de lyckas ordna till det där till matchen mot Kalmar borta på torsdag. Erik, du och jag åker upp dit.
Ja, du kör och jag sitter i baksätet.
Diagonalt snett bakom.
Yes.
Så har vi lite distans där. Och Marian finns med på hemmaplan.
Ja, precis som igår.
Ja. Och så ska vi försöka göra så mycket vi kan och så initierat vi kan också. Vi hoppas att ni följer med oss på hela resan från nu och över den matchen och vidare. Det är mycket nu. Tack för er uppmärksamhet för den här veckan. Och ha en fortsatt bra vecka. Hej!
Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.